Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hur ska man tänka? Vad ska man kolla? Hur mycket ska man betala? Och vad gör man när ändå allt skiter sig? I det här avsnittet leder vi dig förbi några av fällorna du kan gå i när du köper en begagnad bil. Hej kära lyssnare och välkommen till avsnitt 314 av Vi Bilägares podcast. Det här är ett lite speciellt avsnitt där vi ska fokusera på en enda fråga. Vad gör man och hur ska man tänka när man köper begagnad bil? Jag heter Tommy Wahlström och gudskelov är det inte bara mig ni ska få höra, utan jag har även med mig mannen, myten, legenden och begagnat oraklet Claes Garin. Välkommen.
Tack så mycket. Jag skulle snarare säga att jag är bättre begagnad, nästan som ni.
Det här blir också spännande eftersom du själv inte köper dina bilar, utan din far köper dina bilar åt dig.
Ja, exakt. Han är bosatt i södra Sverige, i Sveriges, vad blir det, östra hörn, Blekinge. Mm. Ja. Det är ett fint område att köpa bilar som har rullat få mil. Det är inte så stort landskap, tror jag. Det är mycket enägarbilar som har tagits väl om hand, och det finns bra klipp att göra där nere. Nu har jag ju avslöjat det.
Så ja, första tipset, åk till Blekinge när du ska köpa din nästa bil. Claes, vad tror du är det vanligaste felet man gör när man köper begagnat?
Jag tror man har för bråttom. Även om det är en stor fördel att den som säljer också har för bråttom, så tycker jag att den som köper, även om priset blir bra, så ska man verkligen ta det lugnt och gå igenom de stegen och riskerna som finns, så man inte köper grisen i säcken.
Visst är det lätt att torska dit? Jag känner det, att jag blir kär liksom i bilen och så känner jag att den här vill jag ha, och då vill jag ha den.
Ja.
Tror du det är vanligt att vara så, tänka så, göra så?
Ja, jag tror att det är vanligare med när vi pratar veteranbilar. För där kan man ju verkligen köpa något som man faller pladask för, så tänker man att det här löser sig. Jag har själv en erfarenhet, inte när det gäller bilar, men jag föll pladask för en båt. Det var nog 20 år sedan. Jag var totalt novis på hur en båt skulle skötas och tas om hand. Och jag bara slog till, och sen 24 timmar senare så låg jag där med ett skuret drev i Riddarfjärden. Och det var bara att ro till närmaste marina. Och hade jag bara vetat hur det där drevet såg ut, alltså det var totalt igenrostat. Det fanns inte en chans ens att öppna det och laga det. Det var bara att byta. Uh-huh. Jag hade ju ingen aning. Och bilintresset ser olika ut. Så det finns ju människor som fokuserar på transportbehovet, och då är det inte så lätt att veta vilka fallgropar som finns när det gäller bilar. Men det är därför vi finns och kan hjälpa till med det.
Mm, förhoppningsvis så ska vi leda er förbi några av blindskären där ute nu, ända ute på sjön så att säga. Många av oss köper bil, det görs upp mot 1 miljon ägarbyten per år. Och en del av de här affärerna blir ju inte helt lyckade. Bilbranschen ligger i topp bland anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden. Varför tror du de gör det, Claes?
Ja, det är väl två anledningar som jag ser det. Alltså bilen är en väldigt komplex produkt. Det är mycket teknik som ska fungera. Sen så ser branschen ut som den gör. Alltså det är ju en extrem handel med begagnade bilar. Jag såg någon siffra här. Jag tror vi pratar ungefär mellan ungefär en halv miljon bilar som byter ägare privat varje år.
Alltså bara privatdelen utan bilhandeln?
Ja, exakt. Och det är absolut den vanligaste anmälningen som görs till Allmänna reklamationsnämnden. Mm. Sen kanske branschen skyller på att konsumenterna har blivit mer kunniga om sina rättigheter och att det har blivit lättare att anmäla. Men det tycker jag är lite dålig ursäkt. Jag tror det rullar fler och fler bilar, och som sagt, det säljs ju, det finns många som vill tjäna pengar på köp och försäljning av begagnade bilar. Det finns tyvärr många lurendrejare där ute.
Och det är ju inte bara själva bilaffären som man anmäler. Ofta handlar det väl också om verkstäder och reparationer och sånt där, va?
Ja, absolut. Och det ska man väl säga att det finns ju väldigt många seriösa bilhandlare och bilverkstäder. Men tyvärr alldeles för många oseriösa bilhandlare och bilverkstäder. Och det är det som drabbar konsumenten. Men det finns ju ganska lätta rutiner man kan följa för att undvika. Mm. Det är de vi ska prata om idag.
Låt oss gripa oss an det hela. Var börjar man? Vilken är den första fråga jag ska ställa mig när jag funderar på en ny bil eller en ny begagnad bil?
Jag skulle vilja vara så drastisk att jag ställer mig den första frågan om jag verkligen behöver en bil. Det är dyrt att äga en bil. Men vi kan väl förutsätta att de som lyssnar på det här avsnittet redan har funderat över den frågan och anser sig behöva en bil. Mm. Men det finns ju en del intressanta tjänster idag.
Och det har ju kommit flera på senare tid, eller hur? Med bilpooler och allt.
Ja, precis. Och det finns ju faktiskt privatpersoner också som lånar ut sin bil nyckellöst. Men jag tror faktiskt att det är...
Vi testade ju det där för något år sedan, och du råkade ju lite mindre bra ut.
Eller? Ja, men exakt. Det var ju en äldre bil där i princip alla varningslampor lyste i instrumentklustret. Nej, men det är ju ett storstadsfenomen skulle jag tro. Kanske lite halvstora städer som kan erbjuda de här bilpoolerna och biluthyrningstjänsterna. Så att många har ju tagit steget och beslutet att de behöver en bil. Mm. Jag tycker att det första man ska tänka på, det är väl att bestämma sig för, ja, man har ju en budget. Det är jättesvårt att tipsa om någon speciell bilmodell, utan man får ju se i plånboken hur mycket jag är beredd att avvara. Och sen så är det ju så att bilar blir snabbt äldre. Och tittar man på Trafikverkets definition över vad ett veteranfordon är, då är det en bil som är 30 år. Mm. Och om man bara ser på en bil som 850, Volvos modell som kom 91, så finns det ju sådana bilar ute, och de är ju veteranbilar i dagsläget. Mm. Så att det finns mycket äldre bilar som rullar fortfarande, men jag tycker man ska titta lite på säkerhetssystemen som dök upp i slutet av 90-talet. Där tycker jag det går en ganska tydlig skiljelinje mellan en liksom säker och en osäker bil.
Och då tänker du antisladdsystem och sånt där, eller?
Ja, exakt. Man kan ju lockas av att de här äldre bilarna har låg försäkring och är till och med skattebefriade då, eftersom fordonsskatten försvinner efter 30 år. Men det kommer ju också med sämre säkerhet och hög bränsletörst. Precis som du säger, så tycker jag att en stor nyhet var ju införandet av antisladdsystem, alltså ESP. Det kom ju där någon gång runt slutet av 90-talet. Mm. Om vi ska bli lite bilhistoriska, så var det faktiskt Mercedes som kom med ESP-systemet på sin S-klass, och det var 1995. Mm. Sen var det ju faktiskt motorjournalistiken som gjorde att det fick sitt stora genombrott när A-klassen välte. Och den tidningens namn ska jag väl inte nämna.
Det kan vi absolut göra. Det var Teknikens Värld som välte den. Men alltså, redan tidigare det året så hade Marianne Sterner då, som jobbade hos oss, kört den i årets bil. Och hon körde den då nere i Tannis i Danmark där vi ja. Har de här stora bilstesterna. Och den gick upp på två hjul i låg fart, strax över 60. Ja. Mercedes stoppade i sen då det här ESP-systemet också i A-klass. Och det var ju första gången det kom då i en normal bil, så att säga, en standardbil.
Ja, och det var ju det som verkligen var genombrottet för antisladdsystemet. Och sen blev det faktiskt inte EU-krav förrän 2011. Men det innebär ju att tittar man på en bil efter 2010 så kan man ju vara säker på att ESP-system finns. Sen kan man ju backa bak bandet och titta på ABS, alltså låsningsfria bromsar, som Ford Scorpio hade som standard 1985. Då tittar vi på väldigt gamla bilar. Och sen kom ju även antispinsystemet ungefär i samma tidsperiod. Och det var ju de här två systemen som Mercedes la till sensorer och kopplade in rattrörelser och sidokrafter, och sen så då i kombinationen med elektronisk styrning av bromsar och motor så kunde ju då bilen till slut häva en sladd. Mm. Så det är en häftig teknik som verkligen hjälper en förare som hamnar på en isfläck.
Och då, så antisladdsystem ska man ha?
Ja, men det tycker jag att man ska satsa på, och som sagt tittar man på bilar som är liksom mellan 10-15 år gamla så finns det oftast. Men se till att bilen har ett ESP-system.
Jag tänker också att man ska köpa efter vad man behöver i normalfallet. Kanske inte utgå från att den här fjällenresan som man gör en gång vartannat år och låta den vara standard för vad man behöver när man ska köpa bil. Eller?
Ja, jag tycker pratar man med bilhandlare så väljer ju bilköpare oftast för stor bil. Med SUV-trenden som råder idag så har ju synen på vad liksom en normal bil är förskjutits. Och det gör ju att bilköpet blir dyrare än vad det behöver bli, skulle jag hävda. Men man får ju också se, man kan ju inte tvinga folk att köpa en för liten bil heller. Vill man ha en kombi så ska man ju köpa det. Det finns ju de som har behov av att slänga in grejer och tycker att det är bekvämt. Men jag tycker man får titta i plånboken vad man har råd med.
Och då kommer vi till frågan, vad kostar en begagnad bil?
Ja,
den är svår, den är svår.
Ja, jag tycker att precis som jag skrev faktiskt ett sportbilsknäck här nu med fokus på ägandekostnader. Det var ju i samband med att vi för ovanligheten skulle körde en sprillans ny Ferrari på Rosange. Men de mekanikerna som jag intervjuade där, de var ju tydliga med att i längden så blir det billigare att köpa en dyrare bil. För då har du redan liksom gjort de servicer som krävs på bilen. Och jag skulle säga att det är ingen skillnad när du köper en bruksbil. Priset speglar hur bilen är omhändertagen. Och ett lågt försäljningspris innebär sällan ett klipp, utan det är snarare en varningssignal då på att den tidigare ägaren har slarvat med underhållet. Så hittar man en bil som är väldigt mycket billigare än alla andra på Blocket då, eller någon annan bilförsäljningssajt, så tycker jag att varningsklockorna ringer. Mm. Sen kan man ju i så fall tycker jag det är bättre att pruta på plats och få ner priset, för då vet man ju ändå att bilägaren har försökt att få liksom ett marknadspris och har tagit hand om bilen. Men bilköpet enligt mig, det är ändå så bra som framgår av servicehistoriken. Servicen är jätteviktig tycker jag, och det är det jag började också med, det här att inte ha för bråttom. Att man bläddrar igenom serviceboken och sen så helt plötsligt ett år senare så ser man att oj, här var det visst dubbelt så lång miltal mellan de här servicerna, och det är ju sånt som gör att garantierna faller. Om man tittar på garantier, det kommer vi väl in på lite senare, men det finns ju faktiskt bilar som har en nybilsgaranti som sträcker sig ända upp till 10 år, och då är ju faktiskt Mazda ensamma i det fallet. Och sen har ju Kia en 7-årig förlängd, ja det är Mazda som har en förlängd komponentgaranti. Mm,
men det har ju Toyota också nu.
Ja, just det. Mm. Den här relax-garantin.
Ja, så både Mazda och Toyota har ju på många komponenter, inte alla va, men ganska många.
Ja, slitagedelar är ju inte aktuellt. Nej. Utan det är sensorer och givare. Sånt går ju faktiskt sönder, det märker vi själv i vårt långtestall.
Men det här gäller ju då under förutsättning att bilen har fått service.
Ja, och om du har övermil eller missar tiden så faller ju sånt. Men skulle säga var ju att 10 år, en begagnad bil enligt biltillverkaren är ju bara 2 år gammal. Men jag tror att gemene man tycker att kanske en begagnad bil är lite äldre än så. Men ja, så fort den inte är ny så blir den ju bättre begagnad.
När du rullar ut i bilhallen blir den begagnad.
Ja, nej, men i det här fallet så tänker jag också, om man prismässigt vill komma ner en bra bit, så tittar vi kanske på en 10 år gammal bil. Men då har vi ju som sagt, där först där försvinner Mazdas nybilsgaranti. Mm. Och då är det väldigt viktigt att kolla att serviceprotokollet är liksom vattentätt. Sen tycker jag att det är intressant när vi ändå pratar om det där, att många bilare tror ju fortfarande helt felaktigt att deras bil under nybilsgarantitiden måste servas och repareras hos återförsäljarens verkstad för att garantin ska gälla. Mm. Och det här är ju ett problem för den fristående eftermarknaden. Alltså verkstadskedjor som Ekonomen, Meka, Bosch Car Service och BDS, Meka, Autoexperten och allt vad de heter. De har ju stångats blodiga under många år för att försöka informera bilägarna om att man kan ju vända sig till dem utan några som helst problem. Det är ju så att så fort reparationen utförs fackmannamässigt så gäller garantierna, och du får inte som biltillverkare friskriva dig ifrån det och sätta det som ett krav. Det var ju den här gamla Kia-domen som gjorde det väldigt tydligt. Det här är ju något som kommer från EUs konkurrensregler då, och det är ju en lagstiftning som ska garantera då att bilägarna har rätt att själva välja vad man lämnar in sin bil för service och reparation då. Och man ska komma ihåg, tycker jag, att nybilsgarantin gäller fortfarande. Mm. Men det är ju fortfarande lika viktigt att de gör det fackmannamässigt, och det ska vara med rätt delar. Det behöver inte vara original, men det är ju original. Det kommer ju oftast från någon komponenttillverkare, Bosch, Valeo, och det är bara det att de trycker på sitt varumärke. Mm. Så det är ju samma komponenter i grunden.
Men nu pratar du om garantier, men sen har vi också det här med goodwill. Ja. Och då kan ju biltillverkarna börja konstra, va? Istället är det så, om man inte har servat hos dem.
Ja, när garantin slutar gälla så kan de ju hävda då att du har du varit en lång och trogen kund hos oss, så kan vi erbjuda dig goodwill.
Och då får man kanske en rabatt på reparationer, eller man till och med får delen betald och bara står för arbetet och sånt där. Ja.
Och det är väl värt att nämna att det är ju när vi pratar bilar som precis har fallit ur nybilsgarantin, så har du ju en poäng där, att det kan ju vara värt att vara en lång och trogen kund hos märkesverkstaden. Men pratar vi bilar som för länge sedan har passerat garantitiden, så spelar det ju mindre roll.
Då ska man ringa runt och jämföra priset och kolla vad det är billigast.
Men det är klart, det vill du se till att du har absolut maximal chans till goodwill, så är det ju bra att vara trogen din märkesverkstad. Mm.
Vad säger du, miltal eller ålder? Vad är viktigast? Ska man ha en så ny bil som möjligt eller en bil som har gått så kort som möjligt?
Det är jättesvårt att säga. Både och, skulle jag säga. Mm.
Jag tror ju att allting slits med tiden. Alltså, med milen rättare sagt. Ju längre du kör, desto mer sliten blir saker. Hjulupphängningar, bromsar, alltihopa. Eller?
Jo.
Tänker jag fel?
Nej, det gör det ju inte. Det är vår V90 ett exempel på det. Den börjar ju närma sig 20 000 mil nu.
Vår långtest V90 som vi har. Vi köpte den. När köpte vi den? Hur gammal är den?
Ja, de släppte ju V90 2016, började tillverka bilen där.
Ja, det måste vara 2017 års långtestall.
Blev 2017 års modell. Mm. Och det är en som vi har, tidigt tillverkad. Och den har ju börjat hosta lite här i garaget, och det är lite sensorer som har gett upp. Och det förstår man ju när man har rullat snart 20 000 tuffa mil i väder och vind, att saker går sönder. Jag måste säga att jag är imponerad att så mycket teknik håller så bra. Men jag tycker man ska hålla sig borta från bilar som har gått så pass långt. För då börjar ju underhållsbehovet att växa. Men samtidigt, det är ju någonting som du får tillbaka när du köper bilen.
För att den blir billigare.
Den är billigare. Ja. Men där får man ju också titta på hur mycket, hur händig är man. Fördelen med äldre bilar är också att man kan byta väldigt mycket komponenter på dem. Och tittar man på Volvo så finns det ju väldigt mycket billiga reservdelar. Även tycker jag att Volvos originaldelar är väldigt bra prissatta faktiskt. Jag är förvånad. Jag köper allting här hos den lokala Volvohandlaren i Hammarby Sjöstad. Och det är inte speciellt stor skillnad på Volvos delar. De vi har köpt ska jag säga.
På olika ställen menar du? Utan det är samma
ja, men jämfört ja. Med det som allbilskedjorna erbjuder och så.
Du pratar om Volvo nu. Är Volvo bättre än andra bilar att köpa begagnade? Finns det bilar som är bättre än andra att köpa begagnade?
Ja, men det tycker jag. Volvos styrka är ju säkerheten. Och det ser man ju. Jag tänkte faktiskt nämna det just när det gäller de. Vi har ju gjort väldigt fina artiklar här som jag får ge Christian Ellmark en eloge för. Han har ju skrivit om bra begagnat köp i vårens tidningar här.
Mm, och de finns ju på webben också om ja, man vill läsa dem där.
Absolut. Och han har ju valt tre olika prisklasser. 200 000, 100 000, 50 000. Och sen har han även gjort ett nummer med bilar man ska undvika. Så det är faktiskt en artikelserie som jag varmt kan rekommendera. Men det som han utgick ifrån där och som jag tycker är ett bra tillvägagångssätt för att skilja agnarna från vetet, det är ju att titta faktiskt på fyra punkter. Bland annat Folksam och Länsförsäkringar gör ett bra arbete. Folksam har alltså en lista över säkra bilar som omfattar ungefär 900 bilmodeller. Och de är baserade på Folksams egna analyser då av verkliga olyckor. Och där ligger Volvo högt och med flera modeller. Följt av Mercedes och Toyota. Så vill man ha en säker bil så har ju Folksam svart på vitt vilka bilar som är säkrast. Och tittar man på maskinskador som är något som man också vill undvika när man köper begagnad bil, så har ju Länsförsäkringen en maskinskaderapport. Och där redovisar de då olika bilmärkens maskinskador, också utav egen erfarenhet. Och där kan man bland annat läsa då om de vanligaste skadorna då, vad de kostar och vilka bilmärken som har flest skador. Där har man ju sållat bort en hel del dåliga bilval. Och sen så har vi ju faktiskt vår egen undersökning Autoindex som jag ansvarar för. Den ger ju svar på vad bilägarna själva tycker om sitt bilinnehav. Och inte att förglömma så har vi också ett rostregister. Också på vibilägare.se med, det är ju tusentals bilar nu genom åren då som vi har betygsatt. Och där testar vi också rostskyddet på samtliga nya bilar som deltar i våra nybilstester.
Och vad får man då om man lägger ihop all den här informationen från alla de här olika källorna? Vad hamnar vi då?
Då har du det bästa begagnat köpet.
Och det är en Volvo?
Ja, nej, men jag har faktiskt inte dragit några slutsatser av de
man får titta själv.
Rekommendationerna. Tyvärr så försvinner ju många VW-produkter. Som till exempel, de har ju haft en hel del kamkedjeproblem. Även om det är några år sedan nu. Men nu tittar vi på bättre, eller kanske ja, begagnade bilar. Så att det vi får fram mycket Volvo. Och du får Mazda, Subaru, Toyota. De bockar av alla de här. Eller checkar av alla de här boxarna. Och även Honda ligger bra till. Men Volvo, Toyota, Subaru är det som Christian Ellmark valde ut som bra begagnat köp.
Men innebär det här nu då, Claes, att jag inte ska köpa den här jättefina Fiaten som jag hittar, som är mint condition, har gått 2000 mil och skött som ett spädbarn? Ska jag då inte köpa den? Eller?
Ja, det finns ju alltid undantag, och det här är väl lite tjusningen av att köpa begagnat. Jag tänker bara på min egen mor. Hon kör en Fiat Panda Cross så här liten ättrig sak med den här Twin Air-motorn, tvåtaktsmotorn, som dricker bensin värre än jag vet inte vad och låter, men hon älskar den här bilen. Hon tycker den är ju perfekt för hennes behov och hon har inte haft, peppa peppa, några bekymmer hittills. Och jag tror den börjar bli en 5-6 år gammal nu i alla fall. Ja, hon vänder sig till Fiats märkesverkstad på den, i området, och har inte haft några problem hittills. Jag menar, det skulle ju inte gå att sälja ett varumärke om alla bilar går sönder. Utan jag kan väl tycka att ofta är det de bilar som hamnar, det finns ju alltid en viss mängd, som om vi tittar på de här absoluta bilarna som man ska undvika, så har vi ju till exempel Alfa Romeo som hade kamkedjetrubbel på 159 till exempel.
Fantastisk bil.
Jag menar, hur många älskar inte sin Alfa Romeo 159? Men jag menar, säg att en viss procent av bilarna hade problem med kamkedjan. Och där är det ju också, skulle jag vilja hävda, att är det någon som slarvar med ett oljebyte, man kanske inte riktigt följer underhållsrutinerna, då är ju en sån bil extremt känslig.
Ska vi säga så här då, att om man ska köpa något lite mer udda eller något som ligger lite sämre till när man sammanställer de här uppgifterna från alla de här källorna du har pratat om, då ska man vara extra noggrann?
Ja, absolut. Där är ju det otroligt viktigt att det verkligen, man har skött om den här bilen som man ska. Annars så är det ju extremt hög risk. Det är risk när det gäller alla bilar, men de här bilarna du ska undvika, det är ju, då är du verkligen i riskzonen.
Nu har vi då bestämt vad vi ska ha för bil ungefär, modell. Vi har bestämt ungefär hur mycket pengar vi är beredda att lägga på det här. Och nu är det dags att börja leta mer skarpt. Och Claes, ska vi då leta hos privata bilägare, eller ska vi leta hos bilhandlare?
Det beror väl lite på hur stor risk man är beredd att ta, skulle jag säga. Alltså, fördelen med att köpa begagnat är ju att de flesta barnsjukdomar är åtgärdade och det värsta värdetappet är avklarat. Men köp av en begagnad bil innebär ju alltid en risk. Sen så innebär ju den här risken en fin belöning, skulle jag säga. Och det är ju ett lågt pris. Och är man beredd att ta en hög risk, så tjänar man mer pengar. Även det är ju det som är det fina, tycker jag, med det går ju knappt att köpa någonting idag som inte är besiktigat en eller två gånger, och det är varudeklaration och allt möjligt. Så att, och det är ju en stor trygghet för konsumenten. Och där är ju bilhandeln, de har ju jobbat fram ett väldigt bra system. Så jag skulle råda en, så att säga, teknisk okunnig person som inte är speciellt motorintresserad. För det finns ju många ute i landet som har ett stort motorintresse och är väldigt duktiga på bilar. Och då blir ju steget inte så stort att ta och vända sig till andra motorintresserade privatpersoner som säljer bil. Mm. Men känner man att man inte har den här kunskapen, utan mer är ute efter en bättre begagnad familjebil till en låg kostnad, då tycker jag man ska vända sig till en bilhandlare. Det kommer ju med väldigt många fördelar. Och den stora fördelen, så att säga, om man hamnar i skiten, det är ju att konsumentköplagen finns vid köp mellan handlare och privatperson.
Och vad innebär konsumentköplagen?
Det fina med den nu är ju att den då är sedan 1 maj förra året, 2022, så är skyddet utökat till konsumentens fördel då till 24 månader. Tidigare var det 12 månader. Och under den tiden så är det bilhandlaren som har bevisbördan. Så uppstår det något fel, så är det upp till, ja, verkstaden, nu pratar vi faktiskt endast köp, för serviceproblem lyder under konsumenttjänstelagen. Men om vi håller oss till bilköp, så då är det upp till bilhandlaren att bevisa att felet inte fanns där när du köpte bilen. Och det gäller under 24 månader. Så det är väldigt lång tid. Men det har ju också gjort att i princip alla begagnade bilar nu har en varudeklaration som är extremt välfylld. För annars skulle ju ingen bilhandlare våga sälja en bil överhuvudtaget om du har rätt att gå tillbaks upp till 2 år och klaga på fel. Så att då gäller det ju att då har de ju också testat det här enligt varudeklarationen och försäkrat sig om att det här felet inte fanns. Och då kan de ju också bevisa. Men köplagen gäller ju vid köp mellan privatpersoner. Och den är ju betydligt sämre. Utan där, den är ju inte tvingande på något sätt. Utan där kan du ju komma överens om undantag.
Till exempel. Befintligt skick.
Ja, som så. Ja. Runt hörnet garanti.
Ja. Men alltså om jag köper hos en bilhandlare, då kan inte bilhandlaren säga att du köper det här i befintligt skick. Utan konsumentköplagen gäller alltid.
Exakt. Mm. Och det har ju de här stora bilauktionshusen och Blocket också fått väldigt mycket kritik för. De får ju inte friskriva funktioner som inte finns med till exempel. Och det har ju blivit bättring på det, men fortfarande är det många bilhandlare som försöker friskriva sig.
Och nu blir det reklam.
Ja, det blir det.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Så om jag inte kan något så ska jag köpa hos en bilhandlare. Men om jag kan lite grann då kan jag köpa av en privatperson. Och vad ska jag då tänka på när jag kommer ut till den här privatpersonen som jag nu tänker att jag ska köpa den här bilen av?
Jag tycker ju faktiskt som sitter med en hel konsumentfall att det finns en stor fördel med att ta bilen till en lyft. Det tycker jag många missar. Jag tycker att det är en viktig del som man bör inspektera. Och det är ju krångligt, det förstår jag också. Det har ju bilhandlaren redan gjort. Men om du köper en bil av en privatperson så just det här att ha inte för bråttom. Jag tänker om det är så att bilsäljaren inte är intresserad av att visa upp hur bilen ser ut så är det ju någon hund begraven. Samtidigt förstår jag också att finns det flera köpare så kanske man prioriterar en enkel affär. Men försök att åka till en gör det själv hall, lyft upp bilen och sen så man kan inspektera bilen under till.
Vad ska jag titta efter?
Ja, men det vi ser är ju att då får man ju en bra titt på hur bilens underrede ser ut. Alltså om det har börjat rosta.
Och läckage kan man ju också se.
Läckage kan man se. Man kan också se lättare i hjulhus om det börjar krypa rost i hjulhuskanterna. Ja, du ser ju avgassystem och kanske elektronik som inte mår så bra.
Man ser om det är bucklor under om man har kört.
Ja, men exakt. Och sen kanske bilen är rostskyddsbehandlad. Men det borde ju ägaren upplysa om i och för sig. Nej, men det tycker jag en stor fördel. Sen finns det ju vissa kostnader som är ganska stora. Nu har vi ju inte satt något exakt pris, men det är ju som sagt väldigt mycket upp till plånboken. Men man tänker sig en bil mellan 100 och 200 000 så är ju ändå däcken en väldigt stor utgift. Det däcker ju dyrt idag. Och en fyrhjulsdriven bil till exempel, då vill ju biltillverkaren att du ska byta alla 4 däcken. Så Det tror jag många glömmer att titta och kolla att däcken är fräscha. Eller har mönsterdjup kvar i alla fall. För det kan ju bli ganska stor procent av köpet om du måste börja med att byta däcken. Och även det är nackdelen med mina bilinköp nere i Blekinge. De har ju ett otyg att köra runt med såna allvädersdäck. De tycker liksom att de har aldrig någon ordentlig vinter där nere i Blekinge och Skåne.
Och så ska man då titta i serviceboken. Den ska vara ifylld. Ja. Och så ska man kolla, tycker jag också, med Transportstyrelsen, historiken på bilen. Så att det inte är 70 ägare, varav det sista ägarbytet gjordes för 2 veckor sedan. För då kan man ju fundera, varför säljer den här snubben bilen nu, direkt efteråt? Och så kan man också titta vem äger bilen, och sen så ser man väl också om det ligger en restskuld på bilen eller inte.
Ja, exakt. Och det är viktigt att titta på de där delarna. Och sen så tycker jag att känner man inte att man har kunskapen själv, så ska man ta med sig en kompis som kan titta på bilens skick. Tydligen är den vanligaste missen som folk gör är att kolla bilens vätskenivåer. Och då är ju även att det här klassiska om bilen har vatten i oljan eller olja i vattnet.
Jag köpte en Volvo 760 med sjunkna cylinderfoder som... Det var ingen bra affär.
Nej, men det är ju ett enkelt sätt att slippa väldigt stora utgifter. Så, och sen titta alla tekniska funktioner på bilen. Det är ju sånt där som, alltså marknaden idag är ju så stor. Alltså det finns, de här bilarna som vi tipsar om nu, alltså tittar man på någon gammal Alfa Romeo Bertone Coupé, alltså en entusiastbil, då kanske det inte finns så många exemplar, det gör det väl i och för sig, men man kanske har hittat sin drömbil, och då är det ju alltid en fråga om liksom vilket skick är jag beredd att betala för. Men när vi pratar om bruksbilar,
V70,
ja, då finns det ju så många, så jag tycker inte man ska ha för bråttom, utan välj bort det som inte är bra, för det finns bilar som är i toppskick där allt fungerar, så du behöver inte köpa någonting. Och det vet man ju själv, man vill inte hålla på och åka till verkstad med små skitfel. Så se till att allt funkar, och då ska allt funka. Gör inga eftergifter och gå absolut inte på att ägaren säger att ja, men det där, det är något som har hänt nu, det har alltid funkat och det där är billigt att fixa. Jag har kollat upp det där, det är bara några hundralappar lätt fixat. Ja, men varför har han inte gjort det själv då, eller hon? Så att se till att du köper en bil i riktigt bra skick.
Man ska ju provköra. Vad ska man tänka på då?
Det är mycket man ska tänka på där också. Det är ju bara att lyssna på missljud och känna att bilen inte klonkar eller att det inte kommer fram några varningsmeddelanden. Här vill jag återigen hänvisa till Christian Elmarks gedigna jobb som också finns på webben. Och där har han faktiskt 31 saker att tänka på.
Under provkörningen?
Okay. Nej, så illa är det.
Nej, under hela köpet. Ja, men vad bra.
Ja, nej, men alltså 2 centrala delar under provkörningen som han tar upp här faktiskt. Det är att lyssna efter missljud från chassit som vi nämnde.
Stäng av stereon och lyssna.
Ja, visst. Det är ju så vi gör när vi jobbar. När vi kör våra testrunder. Har du radion på någon gång?
Ibland. Men ni pratar så mycket i vår kommunikationsradio så att jag brukar få stänga av P1, annars blir jag störd. Ja.
Känn på styrningen och så lyssna efter missljud från motor och fläkt, har faktiskt Christian nämnt här.
Känn på bromsarna, säger jag.
Ja, det kommer han till sen. Ja. Okay. Och det är just att man känner om bilen drar åt något håll vid acceleration eller inbromsning, då är det ju någonting som behövs fixas till där.
Och så kopplingen ska man ju känna på om det är en manuell bil. Det blir ju dyrt att laga.
Ja, absolut. Det är ju någonting som man inte vill hamna i. Och där känns det ju direkt om bilen liksom inte kopplar i och ur direkt. Mm. Men sen tänker jag på det här med inbromsningen. Där är det framförallt kanske en hjulinställning som behövs. Och det kan ju leda till också att däcken har blivit snedslitna. Och det är ju sånt som man faktiskt ser om man lyfter upp en bil, om det kan ju ha snedslitits på insidan av något av hjulparen. Och det är dyrt. Och sen så titta på bromsar, jag tänker på skivorna. Alltså om man gör det själv så är det ett ganska billigt jobb. Och där har vi också en Volvo, har ju blivit en väldigt populär bil som begagnad, för det finns ju extremt mycket billiga delar. Tittar man på tyska Autodock, så det finns ju flera, men de är ju, man blir ju mörkrädd när man jämför deras priser med det man får hos en fristående verkstadskedja. Man får absolut ingen service, vilket man får hos bildelsbutikerna oftast. Men priserna är ju alltså en fjärdedel mot vad man får över disk här hemma i Sverige. Det är en otrolig avans, och det är inga skitgrejer. Det är Brembo-skivor till exempel som kostar en spottstyver. Men lång leveranstid, och man måste veta exakt vad man ska ha. Man kan inte heller lita på att det alltid, liksom artikelnumret alltid är rätt, utan bra att mäta och kolla. Men en sån sak hos Volvo och verkstaden kostar ju många tusen lappar om man skulle byta skivor runt hela bilen.
Sen finns det ju rätt mycket instruktionsfilmer på YouTube och sådär nu, så även om man inte har gjort just den operationen förr, så kan man ju få en del vägledning där om man vill pula.
Men det är ju allt färre som vill det, och då kan man ju i alla fall se till att man köper en bil med rejält med belägg och skivor. Mm.
Men och återigen då, om man blir det minsta misstänksam, om det är någonting som man tycker inte riktigt känns rätt, gå därifrån, för det finns så många andra bilar.
Ja, och det kan man ju, nu prata mycket om slitna skivor och bromsar överlag, men bromsproblem är faktiskt ett av de vanligaste felen på begagnade bilar. Sen alltså stötdämpare, man känner ju om en bil är följsam och inte slår igenom. Hjullager, om man hör något vinande ljud så är det ju oftast ett hjullager som har gett upp. Så spindel och styrleder är också sånt som brukar ge ifrån sig ljud. Samtidigt så, jag ska inte säga att det är lätt att höra sånt där. Vi har faktiskt poolbilen nu, alltså vår gemensamma V90. Där har vi haft en diskussion senaste månaden, och är det ett missljud i framvagnen eller inte? Några hävdar absolut att den är tyst, och någon som ska åka till Frankrike, ingen nämnd, tycker att det där måste vi absolut kolla upp och hör att det här har börjat, det är små vibrationer i framvagnen. Man kan väl titta också på hur gamla däcken är, tycker jag. För börjar däcken passera 6 upp till 10 år, vilket inte är helt ovanligt om man inte har kört så mycket med bilen, då kan de ju vara stenhårda. Och det är inget bra. Då spelar det inte så stor roll om man har ESP-system eller ABS-bromsar med hockeypuckar runt fälgarna.
Nu har vi hittat bilen. Ja. Allting känns bra, Claes. Den går perfekt när vi provkör. Säljaren verkar väldigt seriös, eller bilfirman verkar väldigt bra om det är en bilfirma vi tänker handla på. Och nu är det ju då dags att pruta. Och jag hatar att pruta. Jag avskyr att pruta. Jag tycker det är jättejobbigt. Tycker du om att pruta, Claes?
Jag gör ju inte det. Jag är också den sämsta personen du kan hitta på att pruta.
Men man ska pruta, eller hur?
Ja, det tycker jag.
Alltså, för alla utgår ju från att man kommer att pruta. Så alla har ju lagt på några tusen på sitt pris.
Ja, det tror jag folk gör. Det där är ju en dealbreaker. Alltså, vissa tycker att man ska maxa ut liksom bilköpet och försöka få så mycket som möjligt. Och sen finns det de som tycker att jag vill ha det bilen är värd. Sådana människor borde det finnas fler av. men det här är vad den är värd. Ja, men du kan ju få mycket mer för den. Ja, men jag köpte den inte för mer än så. Och det är vad den kostar och är värd. Men sen är det mycket. Men nu pratar vi återigen bruksbilar, och då finns det ju väldigt många liknande bilmodeller av varje sort.
Och på Blocket eller sådär som man kan jämföra, tänker du?
Ja, men du har ju helt rätt i att man tar i lite grann när man säljer bil. Man har lite prutmån.
Hur mycket ska man pruta då? 100 000 begär de för den här bilen. Hur mycket ska jag bjuda? Ska jag bjuda 90?
Vilken svår fråga. Alltså, det är ju så att om man inte har för bråttom, så då kan man ju lägga ett skambud.
Och 10% prutning, det är ett skambud.
Jag skulle säga att det är nog mer. Jag tror att man, alltså, när man har gått igenom den här processen och bestämt sig för att sälja en bil, det är någonting som händer med en. Alltså, om man inte verkligen står och faller med tusenlapparna, så är det ju som att man står där, man har en köpare på plats, man har bokat en tid, man har kanske åkt hem lite tidigare från jobbet, eller det är en lördag och man har liksom avsatt tid för den här försäljningen, och man vet att det är bara ett handslag ifrån att bli av med skiten. Och så får man ett bud. Det är väldigt svårt att säga nej. Så jag tror man ska pruta mer än vad man tror och vill. För att ofta har man ju möjlighet att få bilen billigt. För man vill ju så gärna bli av med den. Nu pratar vi ju inte begagnat handlare, för de vet ju exakt att det kommer förmodligen en ny person in genom dörren nästa vecka. Eller på måndag. Men det är just den stora fördelen när man köper av en privatperson. Jag nämnde ju för dig att min svägerska sålde sin gamla Peugeot 307 cc. Mm. Hon ringde mig och sa att jag har satt ut min cabriolet på Blocket, och hon har flyttat till lägenhet, och det är jättedyrt med parkeringsplats, så hon kan inte ha kvar bilen. Men hon frågade, hur ska jag göra? Och Blocket har tydligen en rekommendation nu. Så hon,
på priset, hur mycket man ska begära.
Rekommendation. Mm. Och så, men jag har fått, och hon la ut den för det. Och hon fick ju en jäkla massa skambud direkt. Så hon, hur ska jag göra? Ska jag sälja den för det priset? Eller vad tycker du? Men då sa jag också det. Försök att liksom, håll dig kall. Det var långhelg här för några veckor sedan. Och, så du har ju välj ut några seriösa mejl och köpare som vill titta på bilen, och sen håll fast vid ditt pris. Men på tal om att då sänka priset, så fick jag ett sms. Och jag har faktiskt det framme här, och då skrev hon till mig här att jag sa ju till henne att det kanske får visa upp bilen för några stycken, men då svarade hon i alla fall på sms att nu har jag sålt bilen. Jag gick ner till 35 000. Jag måste säga att det gick hur smidigt som helst. Tusen tack för hjälpen. Och jag menar, är man beredd att sänka priset så att man ligger lägst på Blocket med en välhållen bil, då är det ju inga problem att bli av med den.
Nej.
Så att det är ju...
Och köparen blev säkert glad också.
Ja, och det är ju det som är fördelen. Så att kan man... man får ju känna själv hur mycket tid man vill lägga och hur mycket man vill pressa upp priset. Man kan ju hålla på och sälja bilar i ett halvår. Vissa bilar på Blocket ligger ju kvar utan att de vill ha dem, för de är alldeles för dyra. Men så sänker man priset, då blir man ju av med det.
Nu har vi kommit överens om ett pris. Nu, och jag vill ha den här bilen. Vi ska slå till. Vad ska jag göra nu? Hur gör vi?
Ja, det är ju... Det har ju hänt en del i den digitala världen. Det här med muntliga löften, det var sånt man höll på med när vi var unga. Och kontanta pengar. Men nu finns det ju mycket smidigare lösningar.
Och säkrare lösningar framförallt, va?
Ja, visst. Det också. Men man ska ju faktiskt se till också, om vi tittar på det rent praktiska, att man får med sig nycklarna och servicebok. Men det brukar ju ligga liksom in. Ja, får man en perm där det står bilmodellen, och sen kanske också att de har döpt den till någonting namn, då vet man ju att allt är safe.
Och besiktningsprotokollen, ja, 10 år tillbaka.
Ja. Nej, men innan betalningen görs, så skriv ett köpekontrakt.
Vad ska det stå i köpekontraktet?
Alltså, där regleras det vad parterna kommer överens om. Och det kan man ju hämta ut från Konsumentverket till exempel.
På deras hemsida kan man ladda ner det, va?
Ja, Hallå Konsument heter det. Mm. Där är ju alla de här punkterna med som gör att det inte blir missförstånd senare om någonting skulle hända. Och sen så, som du nämnde, så kan man ju registrera ägarbytet digitalt då. Jag har själv använt det där en gång, och det var ju väldigt smidigt. För förra åren så fick man ju använda de här papprena.
Och skicka in och sådär.
Ja, gult och blått. Ja. Och då var det alltid frågan så här, vem gör det här då? Är det den som, oftast är det den som säljer bilen som verkligen vill vara säker på att han inte, eller hon, kvarstår som ägare. Men ibland var det den som köpte bilen som ville vara säker på samma sak. Ja, ibland kanske man följdes åt i postlådan och la det där på lådan. Men idag kan man bara ta upp appen och sen så registrerar man ägarbytet. Smack, så är det klart. Och båda godkänner det, så är det klart.
Det finns en fördel till med det. Det är att man måste ange referensnumret på sitt körkort när man lägger in det här. Mm. Så att man ser att rätt person också säljer bilen. Så att inte du säljer din svägerskas person till mig utan att hon vet om det.
Ja, det där är ju, jag har själv inte drabbats av några sådana riktiga scams, men det är ju, det ska man ju också undvika verkligen. Och det är ju ett jättebra tips alltså. Och sen själva pengaöverföringen, där rekommenderar de flesta då att göra en banköverföring. Jag vet inte, det beror ju på hur dyr bilen är, om man, hur mycket kan man swisha idag? Det är väl max, ja, det är väl inte 150 000 i alla fall. Utan då använder man ju sin mobilbank med ID, bank-ID. Mobilbanken, där kan du ju föra över hur mycket som helst. Mm. Och sen tittar du ju bara, visar upp att det har kommit in. Och sen är det klart. Det är ju sånt som också sker tryggt, alltså hos en bilhandlare. Men så jag tycker ändå att det finns ju fler tusenlappar att tjäna om man vågar ta risken att köpa en bil privat.
För bilhandlaren ska ju ha 10-20% avans på sin affär.
Så är det ju. Du betalar ju för den tryggheten.
Ja. Jag måste betala för det här, just den bilen. Och jag har inte de här pengarna cash, utan jag kanske behöver låna. Hur ska jag tänka då?
Då ska du inte köpa någon bil. Nej, då blir det dyrt. Nej, men det är väl en högst personlig fråga hur ens ekonomi ser ut. Mm. Men det är inget snack om att med de huspriserna som har varit de senaste åren, så har det ju varit många som köper bil på huslånet. Med den räntan som var det ju väldigt fördelaktigt. Men de senaste jämförelserna jag har sett, så börjar det där närma sig. Mm. Alltså ett lån hos bilhandlaren jämfört med att ta det på bostadslånet, det är inte någon jättestor skillnad.
Man får kolla, men jag såg här, för att jag tror att det var Kia som hade 8,65% ränta nu på sitt billån. Mm. Och lånet på bostadsrätter ligger väl på 4% i alla fall nu, tror jag, någonstans rörligt. Så att det är ju halva räntekostnaden.
Ja, det är en stor skillnad fortfarande. Så
kolla och räkna. Men en viktig sak där, tänker jag, det är ju att man ser till att amortera då lika mycket som värdeminskningen är på bilen. Så att du inte står med en skuld på 100 000 på en bil som är värd 10 000 efter 4 år. Ja. Det vill man ju inte.
Nej, det är nog många som ångrar att de inte har amorterat sina lån, oavsett vad det handlar om i dagsläget, med de räntorna som är. Och varje inbetald krona är en krona du slipper betala ränta på nästa år. Så det ska man ju absolut göra. Mm. Jag tror aldrig att amorteringsönskemålen har ökat så mycket som nu, trots de tuffa tiderna, om man ska tro bankerna. Jag köpte själv en Saab 9-5, 11 500 mil. Jag har nämnt det någon tidigare podd där. Såklart i Blekinge då. Det är egentligen ett annat landskap, men jag använder Blekinge. Nej då. Men en ägare, välhållen bil, som alltid servad, bytt olja varje år för 25 000 spänn. Mm. Och visst, den har lite pixelsjuka och lite slitna däck. De köpte jag faktiskt på Tradera här i veckan, hämtade i Skokloster. 1 000 kronor för 4 nya, lite större 16 tummare, Saab originalfälgar. Så det är ju sanslöst billigt, för nu är det min son som ska börja ta körkort. Men det är klart, det är inte en osäker bil. Alltså den har ju de flesta säkerhetssystem. De har ju inte en vingelvarning och massa pip som vi är vana vid idag. Och det finns ju inte. Nej,
de som ändå stänger av så fort vi sätter oss bakom ratten.
Apple CarPlay. Mm. Och sen, men klart, törstig. Och det har vi inte riktigt nämnt. Men det är ju, jag menar, fordonsskatt och försäkring är ju också sånt som sjunker på en äldre bil. Men den är ju klart törstig. Så att, ja, man får se hur mycket pengar man är beredd att lägga ut. Mm.
Men sen tycker jag också att man ska komma ihåg det, att vad som helst kan ju hända på en gammal bil. Allt kan gå sönder. Motorn kan haverera och en utbytesmotor kostar, jag vet inte vad det kostar till en Saab, men om du har en lite nyare BMW så kostar det 100 000 spänn.
Jag och Kalle Karlqvist bläddrade i gammalt lägg igår och då såg vi att det var Volvo-handlarna som hade en annons 80-tal. Då kunde man köpa ett nytt motorblock för 1900 spänn. Okay. Kom och köp. Och sen fanns det kompletta motorer för 3 och 5. Så att, men det är därför vi har diskuterat alla de här frågorna. Jag tror de flesta idag undviker så mycket service och reparation. Service kommer man inte undan, men man vill inte hålla på att reparera bilen i onödan. Och man vill inte att bilen ska gå sönder.
Men det kan hända. Det kan hända.
Det kan hända, men håller oss till det här vi har diskuterat idag så är risken betydligt mindre. Men det är den risken man tjänar de här fina tusenlapparna på.
Vad gör man då om man har blivit missnöjd efter sin affär, Claes? Om någonting har skitit sig i alla fall, vad gör man då?
Ja, men då har vi ju nämnt Allmänna reklamationsnämnden.
Om vi har köpt den hos bilhandlaren eller hos ett företag.
Mm, precis. Det är en kostnadsfri tjänst till svenska konsumenter. Och det måste gälla ärenden över 1000 kronor, såg jag. Men det är ju, har man tid att lägga energi på det här så är det väl oftast högre summor än så. Mm. Problemet idag är faktiskt att de är ju överrösta med missnöjda kunder och inskickade anmälningar. Så att tiden för beslut har ungefär legat på 5 månader senaste året, men det är betydligt längre idag, upp till ett år.
Och man ska ju inte gå dit förrän man har pratat med handlaren och pratat med deras verkstad en gång till och sett om man inte kan komma överens utan, eller hur?
Nej, men det är ju så att både bilhandlare och verkstäder har ju 3 försök på sig att åtgärda felet. Mm. Och det får man låta dem ta. Det kan ju verka ganska, tycker att det borde räcka med ett, men så ser det ut, lagstiftningen. Så de måste få ha försökt att reparera fel som kan vara ganska komplexa. Man kan ju nämna det också när vi pratar Allmänna reklamationsnämnden, att de senaste 2 åren kikade jag på, där har 46% fått rätt. Så det är ganska många som missnöjda bilägare som inte får rätt. Och det som är tråkigt är ju att om vi tittar på förra året så var det bara 75% av företagen som blev anmälda som följde beslutet. ARNs rekommendationer. Och det är ju ett problem.
Vad gör man om de inte följer ARNs rekommendation?
Ja, då får man gå till tingsrätten. Till exempel i Norge så är motsvarande nämnd, det beslutet är tvingande. Och det vore ju bra, tycker jag, att det skulle vara det i Sverige. Det som händer i Sverige är ju att man hamnar på råd och röns svarta lista och får stå vid skampålen, men de här företagen som inte följer ARNs rekommendationer, de har ju inga bekymmer med det. Mm. Och sen är ju fördelen också, vi nämnde ju kanske inte MRF och SFIF, det är ju 2 branschorganisationer. SFIF jobbar mer mot fristående verkstäder och MRF har ju historiskt sett haft medlemmar som är märkesanslutna och auktoriserade. Men det är, och vänder man sig till en bilhandlare, en verkstad som är medlem där, då är de tvingade att följa ARNs beslut. Annars blir man utesluten.
Ja, då får de inte vara med i föreningen längre.
Nej, och det, vad jag vet så har det aldrig hänt, utan man vill vara medlem där. Så då har man, då följer man ARNs beslut. När det gäller tingsrätten så har ju de då samma juridiska alltså grund som ARN. Så att har man vunnit i ARN så är ju chansen väldigt stor att man vinner där också. Men det är ju en lång process.
Men det finns ett förenklat sätt ändå i tingsrätten. Man har något som man kallar för småmål. där man då betalar 900 kronor i ansökningsavgift. Och det här handlar alltså då om krav upp till 26 500 kronor. Men 900 spänn i ansökningsavgift, och sen så tar tingsrätten upp och gör en bedömning, och man gör då samma utslag, eller använder samma parametrar, säger du, som man gör i ARN. Och sen då, om efter tingsrättens utslag, det måste man ju följa liksom.
Ja, alltså om utslaget är tvingande då, och företaget inte följer beslutet, då kan man ju vända sig till kronofogden. Så då har man ju liksom en, då är processen igång. För annars så, ja, man ska ju undvika att hamna där. Mm. Absolut, det tar ju både tid och energi. Men det är ju bra att veta att att de möjligheterna finns.
Om jag köper hos en privatperson då och märker att det stämmer inte det den här människan sa, eller att mätaren är skruvad eller vad det nu är, vad gör jag då?
Ja, då är det ju tingsrätten som gäller direkt, och det är ju väldigt svårt, för att där kan du inte klaga på fel som du borde ha känt till. Och i och med att du inte alls har samma liksom rutiner när du köper av en privatperson, du kan komma överens om helt andra villkor. Om du inte har skrivit ner det tydligt, så har ju inte tingsrätten någonting att gå på. Då är det ord mot ord, och då är det ju i princip körd.
Mm. Så man ska undersöka noga, man ska se till att man får allting på ett avtal, köpekontrakt. Då får man åtminstone hyfsat skydd även vid ett privatköp.
Alltså reglerna i köplagen, de gäller ju endast om ingenting annat har avtalats.
Så vadå, så har man skrivit befintligt skick någonstans längst ner på köpeavtalet där, då är man rökt?
Ja, och det är ju det att skriver man bara kvitto då, då leder det oftast till missförstånd och diskussioner då, om vad som faktiskt avtalats. Så det är ju jättesvårt att leda det här i bevis. Det, återigen, större risk, men du har pengar att tjäna på ett billigare köp. Så det är viktigt att du tittar igenom alla möjliga fel och brister på bilen som jag har gått igenom.
Mitt sämsta bäggköp någonsin var ju den här 760 med PRV6a och sjunkna cylinderfoder. Claes, vad var ditt värsta, sämsta bäggköp hittills?
Ja, jag har ju nämnt båtköpet, men nu pratar vi ju
men bilar då? Din fars sämsta begagnade bilköp åt
dig?
Nej,
men nu kom jag på det. Det var ju en Peugeot 307 som också farsan köpte. Och den gick jättefint i början, men sen rasade kopplingen. Rasa gjorde den faktiskt inte, men den började slira liksom. Och det var jättesvårt att bli av med den där. Det fanns hur många bilar som helst till salu, och jag valde trots det att som säljer en privat, och de kunderna som dök upp i den prisklassen, jag tror det var också en så här 20 000 kronors bil, och jag la väl ut den för 5 000 kronor. Liksom, den målgruppen som sökte sig till en bil med halvt trasig koppling, det var jobbiga typer, kan jag säga. Så att det var nästan, det hade varit värt att bara lämna in den på skroten i efterhand.
Hoppas du lyckas bättre med ditt köp, och hoppas du har haft någon nytta av den här specialpodden om begagnade bilköp. Tack Claes, tack du som har lyssnat. Vill du komma i kontakt med oss här på Bilägares podcast, så gör du det enklast på mail. Adressen är podd@vibilagare.se. Ta hand om dig, krama varandra i trafiken, så hörs vi snart. Hej då!
Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.